Det är fantastiskt roligt att få lov att hålla de här bibelcafé-gudstjänsterna. Utifrån att vi liksom närmar oss texter och förkunnelseteman som man kanske aldrig gör annars. Idag så är vi i Första Korinthierbrevet 5:6-13 med titeln Gud ska döma det utomstående. Det är inte någon sån där ämne som man liksom absolut väljer om man bara ska säga, vilket är ditt favoritämne att förkunna om? Ja, men det är nåden och barmhärtigheten och Jesu verk och eller helig ande kanske. Eller så. Nej, Gud ska döma det utomstående. Oj, 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 det låter tungt. Men det här är faktiskt en ganska viktig princip som vi ibland tappar bort och ibland blandar ihop. Så vi ska börja med att läsa texten i Första Korinthierbrevet 5:6-13. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. För ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid inte med gammal surdeg. Inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt att lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men en sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort ifrån er den som är ond. Det är skillnad på Guds församling och världen utanför. Eller kanske rättare sagt, det borde vara väldigt stor skillnad på Guds församling och världen utanför. Men det är inte alltid som det är det. För vi är ju människor, vi som finns i församlingen, och vi tar med oss saker, och det här behöver vi vakta över. Det är därför man kan fundera lite liksom i det här, man läser det här i ett stycke, ett sammanhang. Så varför talar han först om surdeg och sen om omoral och sen om att Gud ska döma? Vad har de där sakerna med varandra att göra? Vad är vi egentligen kallade till som Guds församling i förhållande till det här med att hålla renhet och helgelse? Hur är det där tänkt att fungera? Hur är vi kallade och relatera till de utomstående? De som inte tillhör Guds församling. Och hur är vi kallade att relatera till varandra? Det är egentligen vad det här stycket i Första Korinthierbrevet handlar om. Och han börjar med den gode Paulus och talar om att rensa bort surdegen. Om vi går tillbaka till vers 7. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. När han använder surdeg här så gör han det ju bildligt. Han talar ju givetvis inte om att de ska gå ut i sina hem var och en och börja leta. Liksom, vad tar jag den här burken med gammal gäst som står någonstans? Så liksom, jag måste rensa bort den så att här blir rent ordentligt. Utan det är ju en bild han använder. Han talar ju om livet, han talar om relationer och framförallt så talar han om vår synd och vår Guds relation. Och den här bilden av surdegen, det är en bild på syndens fördärvande kraft. Det här är ju hämtat ifrån Gamla testamentet. När Gud talade till Israels folk i öknen efter uttåget från Egypten och instiftade påskhögtiden, det osyrade brödets högtid, så var en av direktiven som israeliterna fick att ni ska ta bort all surdeg ur era hem. Det ska inte få finnas någon surdeg någonstans. Och ser man bara på det liksom som ett praktiskt så här köksmässigt dekret eller bud, så blir det väldigt Väldigt konstigt. Alltså varför just det? Varför skulle man ta bort all surdeg för? Det verkar ju jättemärkligt. Man använde ju surdeg på så sätt att man bakade bröd. Och på den tiden så hade man, det fanns inte jäst på det sättet som vi har idag. Att man kan gå till affären och köpa ett paket kronjäst och liksom slänga i. Utan det man gjorde istället var att man sparade en liten bit av föregående baket. Den föregående liksom dagens eller dagarnas deg. Och så la man undan en liten bit. Och då fanns där i en jästkultur. Mikrober som låg i den där. Det visste man ju inte om, men man visste att det fungerade. Så man visste ju inte vad det var i, men surdeg visste man att det funkar. Så om man tar det där och så blandar i och matar den med nytt mjöl och nytt vatten, då börjar den här jäsningsprocessen om igen. Och på det viset så hade ju alla husmödrar alltid surdeg stående. Man hade sin surdeg och så blandade man in den i nytt mjöl och så bakade man på den och så tog man undan en liten del och sparade till nästa bak och så där höll man på. Och så gör man den idag om man håller på. Är det någon som har hållit på och bakat med surdeg? Några har gjort det, ja. Jag var surdegsnörd ett bra tag och hade en som jag höll på med i flera år. Som jag liksom, och den blir bättre med tiden också. Det hör liksom till surdegsbageriets ädla konst. Att den här gästkulturen, om man sköter om den så blir den liksom, den blir bättre och bättre med tiden. Men här skulle de rensa bort. Här skulle de ta bort allting. Och jag tror att det har att göra med att surdeg och den jäsprocessen som pågår, det är en förruttnelseprocess egentligen. Alltså det som egentligen händer är att de här mikroorganismerna, de bryter ju ner mjölet och skapar andra ämnen, och det är ju egentligen deras ämnesomsättning. De lever av stärkelsen i mjölet och skapar mjölksyra bland annat. Det är därför det blir syrlig. Det är mjölksyrebakterier som lever i det. Och det är egentligen en förruttnelseprocess. Om man lämnar sin surdeg framme i värmen under en längre tid, då blir den inte frisk. Då börjar det ruttna. Då börjar det brytas ner på ett sätt så att det liksom till slut inte går att använda till någonting alls. Det blir bara förstört alltihopa. Så det här som man kan använda till någonting gott, det kan bli till någonting ont. Det kan bli till någonting som bringar ohälsa snarare än hälsa. Så lämnad åt sig själv så förstör surdegen brödet. Den behöver liksom tas om hand på ett sätt. Och det här ämnena som bildar surdeg, om man ska starta en ny surdeg, allt man behöver göra då, det är egentligen att ta mjöl, blanda med vatten och ställa varmt. För de här mikroorganismerna som skapar surdeg, de finns naturligt, de lever liksom naturligt på sädesaxet ute i naturen. De kommer med i malningsprocessen i kvarnen. De finns, ligger vilande i din mjölpåse hemma. Och vill du nu, blir du nu inspirerad att börja surdegsbaka när du går hem, så tar du lite rågmjöl. Grovt rågmjöl är bäst. Och så blandar du det med vatten. Så låter du det stå en vecka, så har du surdeg sen. Det finns där redan. Precis som med synden. Den finns där redan. Du behöver inte tillsätta synd för att ditt liv ska börja ruttna. Det kommer av sig självt. Allt du behöver göra är att låta bli att rensa upp. Låta bli att städa undan. Låta bli att gå till Gud med det du brottas med. Så växer det där av sig självt. Utan att vi behöver göra någonting alls. Jag tror det är därför Gud använder den här bilden av att skapa någonting osyrat. Och att markera att det här syrade, det är en bild för hur livet liksom påverkas över tid av synden. Och när Israels folk en gång om året behövde liksom rensa bort allting, så blev de påminda om att det här behövs, det behövs renas ut, det behövs rensas bort. Påsken handlar om att Gud kommer och hjälper oss och lyfter av konsekvenserna av synden. Han renar och han rensar. Och det är anmärkningsvärt att Paulus använder just de här orden, att vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Jesus kallas ju för Guds lamm, och den här bilden av lammet som blev slaktat kommer ju från uttåget ur Egypten när Israels folk strök blod på dörrposterna på huset för att inte drabbas av hemsökelsen. När Gud passerade över På engelska talar man ju om Passover, på hebreiska Pesach. Alltså att Gud gick förbi och ondskan och hemsökelsen drabbade inte Israels folk för att de hade offrat varsitt lamm. Det är en förebild som pekar framåt mot det fullkomliga offret som Jesus gjorde på korset, som vi kommer att tala om här i påsk. Och en del i firandet av den här åminnelsen av den här är det osyrade brödets högtid. Det vill säga de skulle äta syndfritt bröd. Om nu surdeg är en bild för förruttnelsen, en bild för liksom hur synden genomsyrar allting och sprider sig och äter upp och liksom tar plats, så är det osyrade brödets högtid en bild för att Gud kan rensa ut och ta bort allt det där. Och Kristus är påskalammet till vars ära vi blir osyrade. Synden blir borttagna ifrån oss därför att han är påsklammet. Så vi är gjorda fria ifrån synden. Vi har blivit renade genom honom. Och orsaken till att vi kan bli renade, det är just att lammet har blivit slaktat. Och därför ska vi fira. Låt oss därför fira högtid. Inte med gammalt surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Det här är kallelsen för Guds folk. Att vandra i det här, att leva i det här, att ständigt komma tillbaka till, inte bara en gång per år liksom i påsken, utan att ständigt leva i den här omvändelsen. Den här liksom hanterandet av livet, att vi går till påskalammet hela tiden. Vi går och blir osyrade, vi lämnar till honom, vi tar hjälp av honom att bli renade. Och det gäller i våra egna liv, men det gäller också i våra mellanhavanden, våra relationer med varandra. Alltså, därför att synd är egentligen aldrig ett problem för Gud, det är ett problem för oss. Gud har inget problem med din synd, för han har skapat en väg för dig att göra upp med din synd och bli av med den. Genom korset så har Gud en gång för alla skapat ett sätt att hantera att vi människor begår saker som vi inte ska begå. Vi gör felaktiga handlingar, vi har felaktiga tankar, vi har ett hjärta som inte vill böja sig inför Gud. Vi har saker i våra liv, alla var och en av oss, som inte kan på något som helst sätt behaga Gud och inte kan böja sig för honom heller. Det där bubblar upp hela tiden för oss. Men för Gud är det inte ett problem, för han har skapat en väg till att ha gemenskap med oss ändå. Men det som vi behöver göra, det är ju att leva i den vägen som han har berett. Att vi känns vid det där som är på insidan. Att vi själva så att säga ser våran surdeg och rensar bort den innan den börjar genomsyra andra delar av livet. Ibland så kanske vi i undantagsfall liksom tänker för mycket på synden och går och brottas med den och oroas för den. Men jag tror att ofta och överlag så tänker vi kanske lite för lite på synden faktiskt. Vi blir lite för vana vid nåden och förlåtelsen så att vi inte riktigt ser vad specifikt är det egentligen som Gud kallar mig att rensa bort. Vi går med en massa saker som vi liksom har överseende med. Men jag vet att jag är förlåten, jag vet att jag är upprättad. Och så blir det där lite surdeg som ligger där. Och jag tror att någon gång emellanåt så kallar Gud oss tillbaka till att göra ett rannsakande, en undersökning av hjärtat. Och gå in och titta, hur ser det ut där inne egentligen? Vad ligger egentligen där inne som jag inte har tänkt på? För vissa synder är väldigt uppenbara. Han nämner några här om några verser. Han talar om liksom specifika synder som är väldigt uppenbara. Om någon lever i, kan vi ta fram den? Jag tror det är vers. Jag får sluta. Precis, vers 11. Sexuell omoral, girighet, avgudadyrkan, förtal, alkoholmissbruk eller utsugning, alltså att man utnyttjar andra. De där är ganska grova, ganska uppenbara. Och de syns på utsidan. Men det finns mycket som vi brottas med som bara syns på insidan. Avund. Orena tankar. Kärlekslöshet. Irritation och vrede. Alla de där liksom temperamentssynderna som vi går och brottas med, som där vi inte är Kristuslika. Det här har vi allihopa. Var och en av er som sitter här har de där problemen. Jag har de problemen. Alla människor har de problemen. Det är bara en som inte har dem. Det är Jesus Kristus själv. Och därför så blir det så för alla oss. Så behöver vi ibland komma tillbaka till det här att rensa bort den där surdegen. För det som kan hända annars, det är att det går för kyrkan som det gick för församlingen i Korint. Och det är där som det här stycket börjar. I vers 6, kan vi ta upp den, Lisa? Ert skryt låter inte bra. Vad var det församlingen i Korint hade gjort? Jo, de skröt över att de var så vidsynta. De var så toleranta så att de kunde tolerera uppenbar synd. För vi vet minsann vilken nåd vi har fått. Och vi har koll på rättfärdigheten från Gud. Vi är duktiga här, vi vet hur det ska vara. Nej, säger Petrus, eller Paulus. Det här blir inte bra. Vi kan inte skryta över det som Gud säger är förkastligt. Då har ni spårat ur någonstans. Och där är risken att vi hamnar både i oss själva i våra egna liv. Att vi liksom, nej men jag har tro. Jag är förlåten och fri. Jag är förlåten och fri. Japp. Gud har tagit all min synd, så jag är syndfri. Ja, men det finns till och med undervisning åt det hållet. Om att, ja, men eftersom Kristus har tagit all vår synd, då har inte vi någon kvar. Om han har tagit all synden, då tillräknas inte jag någon synd längre. Och då hamnar vi liksom i ett dike av att gå så långt i att tänka att nåden täcker allt hela tiden, att jag inte behöver någon omvändelse, jag behöver inte leva i renheten, utan det blir nästan gnosticism av det, att ja, men eftersom Gud har förlåtit så spelar det ingen roll vad jag gör med min kropp och sådär, alla de där tankarna kommer med. Och det där, men en light-variant av det där kan lätt smygas in i våra egna liv. Jag märker av det i alla fall emellanåt, att jag liksom helt plötsligt så vaknar jag upp och så pekar Gud på någonting. Du, det där, hur tänkte du nu? Nej, just det. Det där är ju någonting som jag faktiskt egentligen inte ska hålla på med, men som jag har tolererat, för att det syns inte så mycket. Det ligger där i ett hörn och skräpar som en klumpens urdeg. Liksom. Men risken är att den börjar växa. Den börjar att sprida sig. Och så äter den upp område efter område efter område i livet. Och så småningom så vaknar man upp någon dag och så har det gått alldeles åt skogen fel. Plötsligt så liksom börjar det bubbla upp någonstans där det inte ska vara. Så därför ska vi fira i renhet och sanning. Det är kallelsen för Guds folk. Sen går han vidare om att tala om att vi kan inte lämna världen. Och här kommer en sån här sak in som jag tror ibland att vi som kyrka i stort kanske kan. Vi kan hamna lite snett i de här frågorna ibland. Han skriver så här i min översättning, ni får följa med på väggen när jag läser härifrån. Att i mitt brev till er så skrev jag att ni inte får ha med otuktiga människor att göra. Alltså de som lever i sexuell omoral. Det här ordet som översätts otuktiga eller i folkbibeln skriver med sexuell omoral, det är porneia. Ordet som ligger bakom pornografi, alltså att sexuell utsvävning, att leva utanför äktenskapet med en aktiv sexualitet på olika sätt. Jag skrev till att ni inte får ha med otuktiga människor att göra. Jag menade inte alla som är otuktiga här i världen. Inte alla själviska och utsugare av gudodyrkare. I sådana fall hade ni fått lämna världen. Och så säger han inte mer om det, men underförstått så innebär ju det att det var, alltså, och det förstår ni väl att ni inte ska göra. Han säger inte det, men det är underförstått i texten. Alltså, då hade ni ju fått lämna världen och det är det inte tänkt att ni ska göra. Men ibland har vi ju gjort det. som kyrka genom kyrkohistorien. Ibland har vi haft liksom tendens till att för att hålla oss rena och helgade måste vi avskilja oss. Vissa klosterordrarna till exempel var ju av den liksom tanken att ja, men vi tar ut oss ur världen. Vissa klosterordrarna levde i kloster och betjänade samhällena runt omkring. Det är en god tanke. Men vissa blev liksom slutna i sig själva och sa att nej, vi ägnar oss bara åt helgelsen och lever själva här avskilda från världen. Och det var aldrig Guds tanke. Det blir slutet unket och ganska sekteristiskt om vi har den liksom tendensen. Och det där har funnits i frikyrkligheten också. Att ja, men vi här, vi är rätt och de där ute, de är fel. Och så ska vi skicka ut någon för att säga till dem att de har fel så att de ska komma till oss för att bli rätt. Eller hur? Och så har man liksom en förkunnelse som går ut på att vi sänder ut folk på gator och torg att skrika på de hemska människorna som är där ute att de är hemska och fel. Och att de borde komma till oss som är bra och duktiga. För vi vet hur det ska vara, annars kommer Gud att straffa dem. I den värsta avarten. Då. Och det blir ju väldigt långt ifrån vad Jesus gjorde när han var på jorden. För vad gjorde han? Han gjorde precis tvärtom. Han stod och skrek och gormade och domderade åt de som var självrättfärdiga och trodde att de visste. De fariseerna. Det var ju de han blev arg på och skrek åt och liksom blev vred på, heligt vred. Ni som liksom rengör utsidan av bägaren och ska se snygga ut, men inuti är ni fyllda av orenhet. Skäms på er, huggormsyngel. Och sen så gick han och satte sig och hade måltid med de som var utstötta, som visste om att de levde i synd och moraliskt förfall. Tullindrivarna som var förkastade av hela liksom samhället för att de kollaborerade med fienden och tjänade romarna som hade som ockupationsmakt, prostituerade som var liksom, de levde ju aktivt i äktenskapsbrott för det var deras yrke. De var ju liksom avskydda av samhället på många sätt och så vidare, de fattiga, de utstötta. De gick Jesus till och hade gemenskap med dem. Men han kompromissade aldrig med Guds lag. Han mötte dem inte med att ja, det är synd om dig. Jag förstår att du har hamnat här. Jag förstår att du har hamnat i prostitution. Och det är ju ett tufft liv. Och jag förstår att du har inte så mycket annat val. Så att ja, jag välsignar dig. Det var ju inte så. Utan vad sa Jesus till äktenskapsbryterskan som han mötte? Han sa inte heller jag dömer dig. Men gå nu och synda inte mer. Det finns en åtskillnad här. Men om vi tror att vi måste skilja oss från världen, då kommer vi att bli liksom som ett slutet kloster. Vi kommer inte bli effektiva i att göra det Gud har sagt till oss att vi ska. Att gå ut och göra folk till lärjungar. Utan vi är kallade till att älska människor runt omkring oss. Det innebär också att vi kommer att behöva älska syndare som syndar. Det är en del av vår kallelse. Att gå ut och ha gemenskap med dem. Att gå ut där de finns. Att gå ut och lära känna dem. Vi behöver inte delta i deras synd. Utan vi tar med oss Guds rike dit där vi kommer. Men vi kan heller inte säga liksom, jag tar avstånd från dig som människa. På grund av det du håller på med. Det gör vi ibland och har gjort genom historien. Liksom, att vi har, ju mer vi har betonat helgelsen för oss. Så har vi också spilt över till att försöka liksom helga världen runt omkring. Och det fungerar bara när vi tar med oss helgelsen och går ut och visar genom exempel. Jag går med dig på krogen och är helgad. Vi kan gå ut tillsammans. Du tar en öl, jag tar en vatten. Och så hjälper jag dig hem sen. Och så får du, liksom dagen efter så får jag berätta hur illa det var för dig. Och så kan jag genom mitt exempel liksom visa på att det finns ett annat sätt att ha glädje än att supa sig full. Det finns ett annat sätt att umgås med människor än att hänga på ett dansgolv. I hopp om att begå sexuell omoral efteråt. Det finns liksom sätt att möta människor där vi blir ljus, där de finns i mörkret. Och det är mycket mer effektivt än att vi ska sitta här och liksom ropa på att de ska komma hit. Det är bra att sitta här, men det är inte så många människor som kommer hit, för att det gör de när Gud liksom har skruvat upp syndanöden. Men för att det ska ske så måste man liksom kunna möta någonting som ser annorlunda ut och undra, vänta nu, hur kan du sitta här på krogen och vara glad utan, fast du inte är full? Hur funkar det? Ja, men då får man chans att vittna. Så det finns gott om saker människor gör som vi måste ta avstånd ifrån. Men vi får inte lov att ta avstånd från människorna som gör sakerna. Det är inte det vi är kallade till. Du behöver inte delta i andras synd, men kanske behöver du finnas med någonstans där syndare finns. Så kan det vara. Kan vara så att Gud kallar dig till att gå in någonstans och möta människor som har ett behov som Gud kan uppfylla genom dig. Får du själv fundera på och fråga Gud, liksom, vart vill du sända mig någonstans? Men bara så att vi inte automatiskt tänker att där är dåligt, här är bra, jag stannar här. För det är inte Guds kallelse. Utan vi ska följa Jesu exempel och ha gemenskap med dem som behöver en läkare. Inte de som redan är friska. Sista stycket här i texten. Så går han över och förklarar istället vad han egentligen menade i det där brevet som han hänvisar till, som vi faktiskt inte har kvar. Brevet som vi läser nu kallas ju första Korintierbrevet, men egentligen så är det ju minst andra, för att han har skrivit ett brev tidigare som inte finns med som bibeltext. Han skriver att vad jag skrev till er, vers 11, och vad jag nu skriver till er är att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men sådan ska ni inte ens äta. Den som kallar sig broder ska du döma. Faktiskt. Det är vad Paulus säger. Du ska inte tolerera att den som tar sig namnet att tillhöra Kristus aktivt lever i den formen av synd som han hänvisar till här. Utan då behöver vi ställa varandra till svar och säga, vänta nu, hur tänkte du i det här nu då? I kärlek, omsorg. Inte hårt, inte dömande, men ändå, det måste liksom på något sätt få en konsekvens att jag har tagit mig namnet att jag tillhör Jesus. Då måste det komma med en ändring i levnadsvanor. En ändring i hur jag ser på saker och ting. Och det här handlar inte om att döma ut någon eller att liksom binda fast någon i deras synder eller brännmärka någon. Utan det handlar om att faktiskt hjälpa varandra att se var surdegen finns någonstans. Hur ser det här området ut i mitt liv och i ditt liv? Det finns nämligen gott om falska bekännelser. Ja, men det gör det. Det finns de som tar sig namnet att tillhöra Kristus men som inte gör det. De lever inte som Kristus lär. Lever inte med någon frukt av vad man kan se att Jesus gör. Det är ingen skillnad på den personen och världen runt omkring. Liksom. Och då är det en falsk bekännelse och det är inte upp till oss att döma det. Men det är upp till oss att döma gentemot den standard Gud har satt i sitt ord. Vissa saker är inte okej. Om man då vill ta sig namnet att tillhöra Kristus, då behöver man också få med liksom att okej, men då följer det med vissa saker som Kristus undervisade om, att det här är inte förenligt med Guds vilja. Brottas jag med det så behöver det vara en ärlig brottningskamp. Det här är jätteviktigt att vi förstår. Det här får inte bli att vi skapar liksom en fernissa, det får aldrig synas någonting. Synderna måste liksom vara privata. Det blir jätteosunt. Utan det som är målsättningen är ett upprättande och en kärleksfull gemenskap där vi faktiskt kan ha öppenhet och säga, jag brottas med det här. Det här är mitt problem. Alla här inne, var och en utav er måste ha minst någon, minst en broder eller syster till vilken ni kan gå med eran synd och bekänna den i förtroende och be om hjälp. Har du inte det, så får du komma till någon av oss i pastorsteamet och så får du prata med någon av oss. Så får vi hjälpas åt tillsammans. För det är en jätteviktig princip att vi måste ha någonstans där vi kan vara ärliga med hur livet faktiskt ser ut. För det skapar all möjlig sorts problem för oss när vi, framförallt när vi inför oss själva, inte ens vågar vara ärliga med hur illa det är ställt med oss. Om jag liksom inför mig själv börjar ljuga och inför Gud börjar ljuga och tänka att jag är bättre än vad jag är, då kan Gud aldrig komma in och läka. Där försvinner liksom den här säkerhetsventilen som Gud har byggt in i försoningen på korset. För den hänger ihop med bekännelse och omvändelse. Bekännelse och omvändelse, den måste vara liksom verklig. Den kan inte bara vara att ja, men liksom förlåt Gud, jag är en syndare, punkt. Utan den måste någonstans gå ner i att ja, men jag ser, vad är det egentligen specifikt som skaver i mitt hjärta som gör att jag tar till de här strategierna för att hantera och skydda mig? Vad är det jag egentligen har för djup längtan som jag fyller med titta på fel saker, eller äta fel saker, eller dricka fel saker, eller göra fel saker? Det handlar om någon slags ett hjärtats behov som egentligen Gud avser att fylla med, men så fyller med någonting annat. Någonstans måste vi kunna ta vägen med alla de sakerna så att vi kan få hjälp att bli av med dem. Den som har en bekännelse ska hålla sig till Guds ord. Och märk väl, våran bedömningsmall här är ordet och inte våra religiösa föreställningar om hur saker och ting ska vara. Vi är ganska duktiga på det där. På att ha liksom en religiositetsande. Att traditionen eller det synliga eller hur vi tänker eller vanor eller sådär. Det är liksom det vi vet hur det ska vara. Det finns en fernissa som vi lägger på av. Så här ser det ut i frikyrkan. Vissa saker får man göra, vissa saker får man inte göra. Men det är inte det som är våran mall. Våran mall är ju vad Jesus faktiskt har sagt. Vilka saker går han till rätta med? Vad är det i Guds ord som lyfts upp som är problem? Och att vi håller oss själva och varandra till den standarden. Så vi inte börjar döma varandra utifrån att hur kan du rösta på det där partiet? Mm. Det måste vara ogudaktigt. Eller, ja. Vad det nu kan vara för någonting. Det finns gott om de där. Jag ska inte dra allt för många exempel. För då målar jag snart in mig i ett hörn. Men ni förstår vad jag menar. Det finns saker som vi gör till religiösa regler för hur det ska vara. Som egentligen inte har stöd i ordet. Och så finns det saker som Guds ord uttalat säger. Det här är ett stort problem som vi liksom sopar under mattan och säger att ja, men nej. Det där kan väl ingen hålla. Så vi har liksom en dubbelstandard. Vi har vår egen skapade standard som är lättare än Guds ord men ändå tyngre på saker som inte är viktiga. Så att vi kan ta tag i det som är verklig synd, inte det som är avvikande åsikter. Det finns gott om saker vi kan vara oense om och fortfarande ha god gemenskap med varandra. Vi behöver inte tycka lika, vi behöver inte tänka lika. Vi behöver inte ens tänka lika i särskilt många teologiska frågor för att vi ska kunna ha god gemenskap med varandra. Men vissa centrala saker som Gud har tydligt sagt, de måste finnas där. Vi ska gå ner för landning lite och ni ska få med er en samtalsfråga som jag tänkte att ni kan fundera kring borden. Men det finns två olika domar i den här texten. Det finns en intern inomkyrklig dom. där ordet är vår domare. Den kallar oss, den domen kallar oss till att rensa upp surdegen. Den kallar oss till att, så att säga, rensa bort det som inte är förenligt med vad Gud har sagt i sitt ord. Och där behöver vi gentemot varandra både uppmuntra men också faktiskt döma. Han använder precis de orden. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför som ni ska döma? Och då är det förmodligen 1-10-regeln. Liksom. 10 uppmuntran, 1 dom. Väldigt mycket mer uppmuntran än att döma. Uppmuntra allt som är gott. Uppmuntra till godhet. Uppmuntra det du ser som är vackert. Men någon gång emellanåt så behöver vi ställa en och annan obekväm fråga. Du, det här, hur ser det ut? Eller ännu hellre att vi själva kommer med de där obekväma sakerna. Du, i mitt liv så jag brottas med det här. Kan vi hjälpas åt? Sen finns en extern dom också. Det är Gud som är världens domare. De utomstående ska Gud döma. Det är han som har tagit på sig uppgiften att sitta till doms över mänskligheten. Inte du och jag. Här ska vi inte döma. Så den som inte har tagit sig namnet att vara en Jesu Kristi efterföljare, den personen har du inte rätt att sätta dig till doms över. Faktiskt. Den domen ska du lämna till Gud. Han ska döma den som står utanför församlingen. Vad är du kallad att göra? Jo, du är kallad att gå ut och vara ljus och salt. Vara ett exempel. Du kan tala om Guds standard, men du har inte rätt att applicera den på någon. Du kan berätta vad Guds standard innebär och hur den relaterar till dig själv, men du kan inte säga till någon annan du skall. För innan Gud har gett nåden att få omvändelse så är människan oförmögen att omvända sig. Våran uppgift som församling är att vara mönsterbilden. Att vara det som avspeglar hur Gud har tänkt att det ska vara. Det ska vara vårat fokus. Att skapa en gemenskap som är genomsyrad av det som Gud vill se. Så kommer han att ta hand om det som ligger utanför som han inte vill se. Vi är nämligen inte bättre än världen utanför. Jag vet inte om du någonsin har tänkt att du är bättre än världen utanför. Jag tänker i alla fall att jag inte är det. Om något så är jag sämre. Utan vi har fått nåd. Om ditt liv är mera ordnat än genomsnittssvensken utanför. Så att du kan hålla dig från sexuell omoral som det här samhället liksom är genomsyrat av till bredden. Så beror det på att Gud har gett dig nåden att göra det. Gud har varit god mot dig att hjälpa dig att leva i renhet och helgelse. Det är en gåva som du har fått av nåd. Han har skapat det i dig. Och därför så har du inte rätt att döma de utomstående. Om någon däremot som är en broder eller syster missbrukar den där gåvan av nåd, men då ska vi höja upp våran röst och säga, vänta nu. Det här stämmer inte, nu stämmer inte liksom din bekännelse ihop med ditt levande här. Och eftersom vi har fått det där som en gåva så är det så att vi blir inte smittade av andras synd. Utan vi tar med oss renhet in i deras orenhet. När Jesus la handen på spetälska så blev inte han oren. Det blev man under Gamla testamentets lagar. Under Mose lag så var det så att den som var oren överförde sin orenhet till andra. Därför fick man inte ens gå in i ett hus. Prästen fick inte lov att gå in i ett hus där någon hade varit som hade spetälska. För då blev prästen oren och måste rena sig. Men Jesus han vänder upp och ner på konceptet och säger att nej, men nu är Guds rike här. Nu är det inte längre den här mellan handen längre. Utan nu är vi bärare av Guds rike. Och det innebär att det vi går till och lägger handen på, det är inte så att orenheten överförs till oss. Utan vår renhet överförs till det som är orent. Det innebär att vi har möjlighet att gå ut och möta människor i deras orenhet och ge dem ljus.
Det har jag funderat på, för att det står någonstans att man inte ska vara för snabb med att lägga händerna på. Någonstans i något brev, och då har jag funderat på det.
Det står i Timoteusbrevet och handlar om att insätta någon i ett äldsteskap. Så den versen specifikt handlar om att vara inte förhastad av att göra en handpåläggning för att insätta någon som äldste i en församling. Därför att för en äldste så gäller det här vi har talat om nu till en ännu högre standard. Äldsteskapet har sin egen standard av renhet och överlåtelse och helgelse, där Gud ställer extra krav utöver vad som ställs på, så att säga, lärjungaskapet i överlag. Jajamän. Så jag tror att det är andra Timoteusbrevet, om du vill slå upp det. Men det är någon av Timoteusbreven i alla fall. Så att vi lägger händerna på någon och ber för dem när vi går ut på gatan, det överför Kristi helighet på dem till läkedom, upprättelse och helgande. Inte deras orenhet på oss. Ta den andra micken, Samuel, om du.
Ofta i mitt eget kristna liv tänker jag så här, att om jag ska kunna adressera det här som du pratar om, att döma rätt, så att säga, så brukar jag alltid utgå från mig själv först. Jag måste alltid själv rannsaka mig, va? För att jag menar, annars är jag ganska blind. Jag menar, det här med bjälken och så vidare. Jag menar, enda gången jag kan göra det är när jag liksom har kommit till rätta med skiten i mig själv först, va? Och så jag brukar säga att jag är kalvinist för mig själv och universalist för alla andra, liksom.
Ja, men det är en bra observation, Samuel, att du måste först ta bort bjälken ur ditt eget öga när du kan hjälpa din broder med sin flisa. Det handlar ju inte om att vi ska gå runt och leta upp synder och fel och brister hos andra. Utan främst så ska vi förstås rikta ljus mot oss själva. Men som kollektivt, som församling eller som Kristi kropp universellt, så måste vi ändå ha den här principen av att sätta upp Guds standard och hålla oss själva ansvariga för den och säga att det här är okej, det här är inte okej. Och han går faktiskt så långt, Paulus, som han säger att gör er av med den som är ond. Varför säger han det? Jo, därför att över tid så äter surdegen upp brödet. Om surdegen får lov att ligga där och ruttna, då kommer den att genomsyra hela degen. Om vi aldrig gör något åt att, som korintierna nu inte gjorde då, de hade uppenbar synd, en man som levde i ett otillåten sexuell relation som var så grov så till och med romarna såg att det här var fel. Om han hade fått hållas, säger Paulus, då kommer hela degen att bli genomsyrad. Och då blir det en kyrka till slut som liksom inte är bra för någonting. Salt som inte längre är salt. Det duger inte till något annat, de kastas ut och trampas ner. Knutby är ett bra exempel, men det finns väl kanske, det är ett exempel liksom att man går mot sekthållet och det blir grova liksom övertramp. Man kan lika gärna tänka att man, så att säga, man låter det här hålla så att man kompromissar och kompromissar och kompromissar och kompromissar tills man blir en så urlakad ljum kyrka så att man inte längre har ett evangelium som genom kraft. Det är liksom det är som en kristen syförening, att det liksom det spelar ingen roll om du är med eller in eller utanför, det är inte Guds rike som är där, utan vi har, ja, det är något annat än en församling. Det är ju liksom det andra hållet som det kan gå. Så Knutby är ett exempel och väldigt hyperliberalt ett annat exempel på vart det kan ta vägen någonstans. Och det är också ett kompromissande med synden, fast åt två olika håll. Och det här gäller då uppenbar synd utan ånger eller omvändelse. Så den som öppet kämpar med sin synd har inget problem. Inget problem alls. Jag kämpar och jag faller, jag kämpar och jag faller, jag kämpar och jag faller. Jag lyckas inte, men jag vill i alla fall kämpa. Och då kan vi kämpa tillsammans. Det är inte det Paulus nämner ett väldigt emot här. Det är inte den som råkar trilla dit på att, ja, nu drack jag för mycket igen. Jag får väl gå ur då. Nej. Utan det är den som, men det skiter vi i vad Gud säger. Jag tar mig väldigt gärna om jag vill. Det är på den nivån, det där när hjärtat omvändelse inte finns där, när synden inte längre är ett problem, när vi så att säga inte brottas med den alls, det är då vi behöver hjälpas åt. Så Guds församling ska vara en kärleksfull gemenskap, men också samtidigt en renad och helig gemenskap. De där två måste gå hand i hand. Så jag skickar med er den frågan som kan ha som samtalsfråga runt kaffebordet. Hur skapar vi en kärleksfull, förlåtande och samtidigt ren, helgad och sund gemenskap? Hur går det till? Det står på väggen. Fader, jag ber att du hjälper oss i våra samtal. Jag ber att du vägleder oss. Jag ber att du öppnar våra sinnen och våra öron för att höra vad du säger, Herre. Jag ber att du leder oss i att komma närmare den här frågan. Hur vi kan skapa en kärleksfull och förlåtande gemenskap, men som samtidigt är helgad, ren och sund. Tack Fader för din nåd och godhet. Tack att vi får ha dig och att vi får ha varandra. Vi ber att du kommer in och är centrum i vår gemenskap, Herre. Så att det blir en åtskillnad mellan din församling och världen runt omkring. Det ber vi om, Fader, i Jesu namn. Amen.